inte några som på Roslagsgatan till exempel från Sulbygatan, men han gick ju långt upp. Där var ju bara några husrader om man tänkte sig gå ifrån Sulbygatan där uppe över bondkvarteren, eller bondgårdarna som vi hade till. De körde in och ställde in hästar ifrån Roslagstullsidan ute. För all kreaturshandel kom ju till gå där, och då var det så kallade kolejdare, vi kallade, som gick och ledde, tog emot bönderna, ledde fram till tullen eller så och tog emot djurna in till slakterierna.
De hade tull fortfarande kvar där då?
Ja, det var ingen vidare tull. Det gick ju obehindrat, men den var ju tjänstgjord i alla fall. Det var ju albaner där nere och kräftriket bland där som man fick. Så där gick ju de och där. Och så den andra där trafiken med hörlass och transporter in, det gick då. Så körde de upp med lasterna på hade bondgårdsstället, så körde in på över ändan utav Surundsgatan där. På, så det var bondkvarter. Och då var som sagt var Roslagsgatan då, den gick ju ner till Träsket där nere och fram ner till Roslagstorg. Så det var till över Träsket, det var nästan, ja, det var en sumpmark med massa lumpbodar och upplag, små kåkar och gytter som var Träskängen. Och där har det ju sedan gammalt varit led ifrån Nybroviken och fram till, ja, på nedanför den nu Ängelbrektskyrkan sticker emot och som mot Roslagstorget. Där talar jag man. Men där var Träskängen, där var ju ro. Man sprang som barn ner där och på gav kring kvarteren. Annars så hade man ju vet ju skolan. Vad heter den där? Ja, parken är fram till Stallmästargården och på den sidan.
Hagaparken?
Ja.
Heter det Vanadislund?
Det blir Vanadislund, då den ligger ovanför Döbelnsgatan igen. Och Frejgatan, den gick bara till Roslagsgatan då.
Alltså.
Sen var det på andra sidan, hörd uppe vid alldeles vid Vanadislunden där, så var det i ändan utav Turegatan. Det var en herrgård, eller en gård, som var mera för sig själv. Men den låg ju alldeles i parken fram där. Och den likade så hela då Vanadislunden upp till vattenreservoaren där. Och då var det inga husrader. Då var det uppe med, där uppe var, nu var det väl 45-man, 40, ja, 47-an eller 45-an, minst vilket. De var ju tätt emot och så där slutade den. Men sen var det en bergskärning där som gubbarna stod och, ja, det sprängde igenom och tog reda på när det var till grunder och stenar och det. Och sen var det, vart ju såna här skärvor och skrot. Så den var ju folk, gamla gubbar och gummor med, stod och knackade makadam. Då fick de ta utav det där, och när de då fick till en hektoliter så fick de säga till stan, och då fick de ett par kronor för det där. Så där slog de sig till då allt, olika platser de kunde få nära till skärven eller ända uppe i berget eller nere. Så tjänade de lite pengar då. Tog de en siltunna, fick de tag i då, det var möjligheter. Så fyllde de den där med sten, och så det var stadigt och hade en större stenplatta att ligga uppe på. Och så tog de bandjärn utav gamla tunnor, så här breda, band ihop den så det för att man kan säga att i form som en racket till tennisen. Och hade då, och där biten så där skorade, så det alltid som det kunde slå sönder då till knacka makadammen. Då höll det ju det krisstänket. Det de fick då den vanliga jordläken som det skulle vara. Och då åka ner då bredvid. Och så då när det fick, då fick de säga till, det var väl på, jag vet inte vad det var, den skötte ju, de där gubbarna av var en sitt. Så kom de med en kärra och fyllde i. Så de fick kvitto på att de hade slagit den där stenen och fick de där kronorna förstås. Så där stod gubbar, men sen där var det ju där så det var, så de drog fram gatan sen på, över den där gröna öppningen ifrån Tjurösgatan. Eller ifrån Rosrösgatan och över till Tulegatan och fram till Döbelnsgatan. Och vi bodde ju på 22an Tjurösgatan. Då tillhörde man det där gänget på den sidan. För i den där odlingen, den där mellan Tulegatan och Rosrösgatan, där odlades tobak. Och en tobakslada fanns det. Så att då när det på hösten skörda tobaken, då var det ju stora långa stänglar som låg skjult där. Och då var det tobakskrig från grabbarna. Men en annan bodde ju på Tulegatan också och på Surundsgatan. Så jag menar, man var något bit emellan, kunde passera på båda sidor. Men annars så var det lite kinkigt, för där rökte den till slagsmål och slängde och kastade och så unga som hade, så det kunde vara rätt så kritiskt att kunna komma fram där. Men det röjdes ju upp senare. Men sen blev det väg över dit upp, men då bara först till Tulegatan där uppe. Och sen bodde vi bodde först på Tulegatan, Surundsgatan på det där hörnhuset, Tulegatan på det kvarteret ner där. Och sen flyttade vi då till Roslagsgatan 22. När farsan slutade med verkstaden där, och så bodde vi där under. Så där är Svea född. Men sen kom vi ju tillbaka till Döbelnsgatan, och det var 64. Och så då var man, kan jag säga, det var ungefär lite mot 45 på öppen plats. Vi bodde på in på gården, som det hette. Så man fick gå i körtunnel in till där på gården, in på bakgården där var det soptunnel och dass och stallrum och åkeri och sådär. Då fick man åka, och så var det uppgång i trappuppgång då till skyhuset på båda sidor. Det var sådana där prång.
Ja, det var ju vanligt för att de byggde på det sättet.
Så på det viset så hade man utsikt, för det var ju öppen, och man var ju så uppe. Vi bodde ju uppe på vind, så att säga, på tredje, uppe takresningen under det. Så där hade man utsikt rätt över bakgården och till nästa bakgård på Döbelnsgatan, eller på Tulegatan. När man då bodde på Döbelnsgatan, 64 antar jag. Nej, 64, det var översta huset, 60 var det, tvåan var det väl något. Det var. Sen var det en ner till där Sveavägen och gå fram, så var det en handels eller trädgård där innanför, men det var plank fullt på gatan där. Så att det var bara ett hus nere vid Tjurundsgatan för den, det var två, det kanske det var, som var låg där, men så var det trädgård ända upp där. Och det var ju trädgårdsmästaren som han hade ett lite stånd eller genom planket på gatan där, så han sålde lite nu för till den motsatta sidan. Men från Roslagsgatan och gatan uppåt där, det var ett hus hela vägen ända upp till Vanadislunden eller Frejgatan som vi går fram. Så där bodde vi på länge på Dövelsgatan. Jag vet att man fick ju inte vara ute, utan man låste sig in när man var hemma då där bland ensammen. Elsa var ju inte född då, och Elsa, ja, hon var ju med på sjukhuskapen, det var ju en liten jävla fall. Men hon kom ju hem till morfars ett tag, så var borta i alla fall. På den där bakgården där man då bodde på Dövelsgatan, då höll man ju på, jag hade satt och lekt när jag gjorde gubbe utav korken med pinnar i armar och ben. Mm. Så hade man en tråd och hängde ner den där över portgången då, när det var några som... Och så mixade man och det var ju oförsvarligt av en annan, man kröp ju ut på... Och det var ju en sån där platta på väggen, det vill säga fönster, mm. Det var en som är nischen. Så då kröp man ut så där och höll om den räcket och hängde sig utanför. Mm. Och så det var en tant på motsatta buss på Turegatan. Och hon förstås, när jag tittade åt det där hållet, då var hon, jag gjorde tecken och var jätteängslig förstås. Mm. Och jag fick ju hänga mig ner på det där viset på väggen. Och det var ju underligt att man inte åkte ut. Det där var man som med då, när hon viftade och slog, så var man och hängde ut på väggen. Men jag tänkte ju inte på det. Jag tror att man klarade det, men inte hängas ut på väggen och räcket över och så gå upp igen. Mm. Man hade ju bara sleta väggen och så var det cementgården eller... cementgården var det heller inte.
Stensatt.
Det var stensatta gårdar förstås. Ja, den där tanten hon höll utkik på mig många gånger. Och ibland så brydde jag mig inte om det, men då åkte knytnäven upp. Och... Så här låter det bli det där. Så småningom, jag tyckte det synd om henne ibland. Men vad man kunde för sig. Det har ju bara det att jag har minsta släppet taget eller kommit för långt ner, så har jag inte kunnat resa mig om. Men jag hade ju det där insidan då. Så. Mm. Men då var ju armarna raka, så det var mycket mer. Men jag vet inte vad det var. Man inte dansade mer. Och det var ju den konstiga att man bodde där på samma... Till exempel Ingrid och Mörre bodde högst uppe på just en utav ledkåkarna där på Turegatan.
Ja.
Så det var upp till henne. Jag tänkte mig då efteråt, när jag... Det var ju långt efter så fullväxt då. Hur långt det var. Ja, det var mycket.
Det gick en bro värst över Sveavägen också vid Odengatan. Kommer du ihåg den?
På gatan på då. Så är i förbindelse med upp till Odengatan.
Ja.
Ja, det var vad heter det? Bastugatan.
Alltså. Mm.
Den kom under, och då gick man under den där bron där. Mm. Och sen var det då inte annat än att man tänkte sig ut till Bellevue, eller till Hagaparken eller den delen. Och sen senare till Rönnsviken.
Mm.
Så var det bara en villa. Det var någon religiös villa eller plats. För att jag vet att jag var... Mormor var hemma och hälsade på oss. när vi bodde på Döbelsgatan. Och då var det affischer så att det var till julen eller något. Så var de serverade gröt till de som kom och så var det någon föreläsning där på salen. Så mormor gick ner där och jag var väl som ciceron och fick följa med mormors gumma dit ner. Jag minns då jag minns inte hur gammal jag kunde vara då, det var ju första tiden det där. Så att jag minns särskilt att jag viskade åt gumman så att jag höll väl inte riktigt rätt och jag viskade åt gumman, mormors gumman. Hörde mormor att jag fes. Ni sköljde till mig förstås lite så. Men jag hade ingen tanke på det där, det var jag tror. Men jag vet att jag fick gröt där och det var för... Det skulle vara för fattiga ungar och så läste det var någon, det har jag ju ingen förnimmelse av visst vad det var. Det var någon predikant som och lite sång och musik och men mormor skulle man tycka det var, hon gick ju dit för det religiösa skull för dem. Men sen när medan vi bodde på Sundhetsgatan där nere, det var mitt emot krogen. Och det var en ingång ifrån Sundhetsgatan som var en port och förstuga innanför och några trappsteg upp. Men sen på mitt emot krogen på Sundhetsgatan då, för det var hörnhus, det var in på krogens gård tvätt över. Så det var ju, och så gick körgången in på gården. Och det var ju en trafik. Och det var ju de stora grabbarna, när det kom gubbar som kom ut lite halvfulla och så var det lite och räckte dem i rocken lite. Och så var det mota av dem och då sprang de in på gården och gubbarna kom och skulle försöka efter den och det var de försvunna för då tog de ut på den sidan gården och kom ut på Roslagsgatan. Så bytte de mössor och kavajer och så kom de för de gubbarna och de vände sig ut och gick ut igen. Och mötte dem och då kunde gubbarna rycka på dem. Ja, inte var det där förstås. Och då var det ju omklädd där för att bytte. Jo, det var lite... Men vi fick aldrig vara ute. Brorsan var med också, men han var ju större. Vi fick aldrig... Ut. När lyckna tändes så skulle vi vara inne så. Men alltid man skulle ner på gården på innanför spjällgrönorna, det var ju en hel rad med laster. Så det var ju alltid, vi ska göra Albin till det, man var ju för det mesta i behov av det. Så glömde man bort sig så det hände att farsan kom ut efter dem, då var det inte roligt. Inte. Som man kan. Men det där kunde bli uppträden då. Ibland. Och så var det några grabbar då. Jag var ju bara små grabbar men andra var stora grabbar. Det var en som vi kallar för. Han var för mundrar fler. Han hette, den grabben han var egentligen en grabb med framfart i. Han åtog sig och sälja tidningar. Stockholms-tiden kostade 2 öre då.
Jaså.
Så jag vet, när han var uppåt Dövetsgatan där så vi var ju bekanta med honom. Så då sprang man, han sprang till en annan kund så fick man en tidning och bjuda ut. Och sen hans mor, hon var visst finska, men hon rökte pipa. Och det var ju någonting man mera inte var van vid. Sen fick hon, hade ju svårt att få tobak. Då började grabbarna, flera stycken, jag var med en gång också, och gubbarna som kom från restaurangkrogen där nere, de rökte ju en halv cigarett och så kast, cigarr var det för mesta. Men cigaretterna var ju för små. Då plockade jag det så jag i en påse, de där stumparna. Och sen rökte hon det där. Så då kunde vi få en tvååriga gumman. Och då hon hette, pojken hette Kalle Rundqvist eller Rum, men han gick under namnet Kalle Rumpa. Och det kände han ju till. Så det var, men det var så snäll pojke. Det var vi, och gumman var hållen som en god gumma, så det var aldrig något mot oss grabbar, utan det var man bekant med. Och det gick också fram, men jag plockade en påse sådana där stumpar och hade hon ju röka länge. Och som hon hade rökt i pipa så var det inte något som behövde suga på. Ja, tiden är där också.
Men det var inte så gott om gudslåne då?
Nej, det var förfärligt dåligt. Det var lite dåligt för det. Och det var det hela tiden, det var likadant när vi bodde ända, både då när vi slutade från Roslagsgatan och flyttade ut till Stora Fiskatt, där det nu det här museet ligger.
Och så var ni där ute också?
Ja, vi bodde där vid Stora Fiskatt, hade ett rum. Mm. Och där skulle vi gå, det var en trappa upp i den där gamla kåken där. Så vi fick gå över, det var en som jobbade i trädgården, han hade köket. Och så bodde vi inne i rummet, det fanns inte spis utan var kaklugn. Och så kom det en plåtslagare, en bläck och plåtslagare här, som hette Gumelius. Och han hade, det var hon, han och hon. Och så hade de en grabb som hette Olle och en jänta som hette Olga. De låg i syskonbädd på golvet. Och så var det Albin och jag i soffan och farsan och morsan. Det var fyra stycken i det där rummet. Men han hade inget husrum så de fick farsan att de skulle bo där. De bodde hela vintern där. Så det var inte något vidare till att ha sambodde.
Nej, det var inte.
Nej. Och en trappa upp och skulle gå. Ja, det var ju inte far för trappan, men han skulle gå ner och så genom hans kök så kom in. Mamma kom in här för dörren också. Det var ju hans rum istället man hade. Och ingen välspis eller något. Så det var tråkigt. Och dåligt var de här, för då fanns aldrig, det var beroende av vintrarna, om det varit mycket snöskottning och så. Så då hade ju plåtslagarna kunde få mycket takarbete och skotta snö. Och farsan hade snöskottning på Johannes folkskola. Om du åker upp och tittar på de takresningarna där så det är bara branta så, tak. Riktigt, det var inte så av eller så det var någon vidare måna om, för det var ett besvärligt tak. Och måste ligga och stoppa för att ha det var att hålla linan där, så de kunde gå ner.
Ja, jag vet att han har talat om att det var någonstans. Han har skottat snö, det var besvärligt. Kanske var det.
Och då var det då att stora isstampar hängde på kåkarna över takrännerna eller sådär. Då fick ju, och tövleder, då var det ju livsfarligt. Så då gick polisen med samma bara sa till att den kåken fick lov och göra sig i ordning. Och då var det ju arbete för några stycken på olika håll. Men var det sen sådan blidvinter, det var väl när vi var borta vid Stora Fiskatt, då hade de farsan inte något annat än jobb, lite småjobb på verkstaden. Och det var ju lite si och så med det, för Det var ju den tiden så gubbarna skulle ju ha en bisk på morgon. De får servera på krogarna vissa tider. Så fast han om då var det stängt för att köpa super vid disk. Men de kunde få en bisk. För det skulle vara för mot förkylning och det var någon krydda sak som de fick ju sälja då också. Och det var bara det fick någon fylla så det var ungefär som knarkgubbar. Och det fanns gubbar som inte kunde, det var så därhämt att de kunde inte börja för de fick sig en sup på morgonen. Och gänget var ju så, det var vanan för att det höll ihop. Och likaså, jag hörde ju fast han talade om, han började, han var ju i 16-årsåldern när han kom upp till Stockholm. Det var 47.
63.
Va?
63.
Ja, men han kommer upp för tidigare han. Då var det. Så att han hade ju gått lärling på förut så han var uppe där.
Var han var lärling någonstans nere i Skåne eller?
Ja, han var väl där nere och började sen kom jag upp i den där. Men ja, man ångrar ju nu efteråt, en del talade han ju om, men sånt där skulle man ju ha antecknat. Mm-hmm. Så när han började nu på tal om, han var ju Göta Gardet.
Ja, det har jag hört han prata om.
Ja, och då när de gjorde en vakt så hade de fria dagar, en eller två dagar fria. Mm. Så då gick de med till skuterna, det var hela strandvägen låg i fulla filskuter med sand och ved och så det minns ju jag där det var fullt av skuter där nere och nere på par gånger och gick och klättrade i masterna där som man fick, för det fick man, kunde man få göra, kom ju överens med dem där. I alla fall, men då gick de ner ur kasern förstår du och tog sig en lossning av Tvärlandsäcken. Cesefarsan, han var ju inte van vet att bära på ryggen där han så han tog den där på säcken på, i famnen och var ute istället. Ja. Och så det var så, men de tjänade pengar då lite. Och då var det viktigt där. Så då var det halvt civila under tiden. Och det var väl naturligtvis att det var väl inte så nyktert tillfälle sedan när du fick med rören, kan jag tro.
Nej, det kan man ju misstänka.
Och då hade vi nere i Brunnsviken, eller Nybroviken, där nere då, nedanför. Där hade vi ett ställe som vi kallar för komöte. Och där tippade jag i sjön bara, allt möjligt smörja. Och flugmöte var ett som han talade om.
Flugmöte har jag hört talas om.
Ja, det var också en sån där avskämningsplats. Så det var ju det. Och sedan talade de ju om renhållningen. Det var ju gummor som åtog sig. Kärlorna var avsågade tummen med handtag också där. Mm. Och gummorna, ett par gummor slog sig ihop. Och tog och bar ut den där, så de trädde en stång genom båda handtagen och en bar på axlarna ut. Mm. Och var det då, jag hade väl visst för tunna förstås då, som de sa så kunde gummarna stå och ösa om tunnan inte var riktigt full med händerna och fylla på. Och det, ja, i alla fall, det bara de bar ner till dem där platserna för flugmöte och det där som tände i Nybroviken. Så det var inte så mycket hygien då.
Nej,
det
var inte. Men det var inte så mycket folk i Stockholm då?
Nej, men tänk alltså tunnorna bara. Ja. Man tänker de där dasserna som stod radio idag med sina spjällgaller för. Mm. Det vet man hur det kunde vara. Som man tillfälligt, för där vart ju, det där var ju det konstiga med det att jag på Birgatsgatan där uppe så bodde vi ihop och det var en portvaktsfamilj som hade ett rum i ingången utåt Birgatsgatan till eller låg på Östra stationen. Och de skulle ju sköta porten. Och de var vi mycket bekanta med. Jag var där inne med. De hade en flicka som var väl något mycket lut. De var väl något i 2-3 år yngre än jag. Jag var där inne och kunde sitta och vara portvakt där. Så, för det ringde när det skulle in. Då skulle man fram till den där gluggen och titta vem det var och så släppa in dem. Det var husfolk. Så det kunde jag alltså. Jag satt mycket hos henne, tant Björklund. Och då var det hon som, hon var så bussig den där gumman. Men sedan kom hon till Vallhallavägen 27. Så jag, nu när jag var inne, när jag kom till att bli till Hovärning dit, då hade jag den där portvaktsbostaden där Tant Björklund var mitt emot. Det var en lucka på första batteriet. Det var den tredje luckan som vi sa då. Så jag kom där och där kunde man sitta och fantisera om henne nu, modern. För vi hade kontakt med henne medan vi, mamma och vi bodde vid Stora Fiskat. Och hon var hälsa på. Så det var morsan. Och morsan hade, det finns brev där hemma som hon, för den där flickan åkte till, för 15 års ålder, åkte till Amerika. Hon hade just gett sig ifrån 1905. Jag träffade henne då några år förut, då var jag på utredningen och var hemma här i krig. I alla fall så hon hade växt till sig. Och Albin var i livet när han var i flottan, han gick också och hälsade på Tant Björklund. Och det där satt man och funderade på i kasermen när man inte, man skulle läsa, vi hade lektionsrum emot också i kasär, för förresten samma lucka, pluggen var ju både i krykluckan då. Och då satt man, hade ju en tanke på vad han pratade om förstås, och man levde till i hennes liv och vad hon, när hon kom i Amerika, för det kom det, lika som när Albin tog värvning 96, så var det ju hur de behandlade skeppsgossarna där. Men det var likadant med det, den vita slavhandeln. Det skrevs i tidningarna om. Och den här flickan, hon kunde få komma i klorna på dem. Och då tog de ju hand om, man fick ju inte skriva, utan det, eftersom de ville fick och skicka till. Och det var väljenter som var på båtarna som kunde fiska upp överresan. Och just den här vi utgör, hon skrev, men hon hade väl några bekanta som hon kom till det. Men att hon var så väl upptagna av en äldre herre sin, så hjälpte henne då när hon kom fram. Så hon skrev hem, morsan hade brev ifrån Björklund som tog till sin skar i någon låda där hemma. Och det där funderade man på vad den där flickan tog vägen, för vi var så väldigt mycket lekkamrater och hon och tant Björklund kallade mig för mågel, en liten mål. Att jag var portvakt och vet inte vad det var en ramsa som det, jag var liten då så vi kunde det. Jag vet, farsan träffade en polis där uppe som han var också bekant med. Så sa han sig åt mig, frågade vad jag hette. Och då lämnade jag upp den där. Vad det var för det. Och det var alltid det som sa att jag hette Nils Gustav Gabriel Åbeck, fästman, måg och portvakt. Och den där ramsan, den ledde man sig som jag sa det om du pratade om det, ja. Så jag inte visste jag vad det betyder då. Men hon var ju så väldigt bussig jämt och vi var där inne mycket senare år. Också. Men jag har ännu tänkt på det, henne, vad hon så ävla. Hennes vidare höden, det vet jag aldrig. Och jag träffade ju henne inte mer som när hon var hemma då. Men aldrig när han blev där. Och sen att hon var ute och hälsade på mig, det var inte flickan med. Men i alla fall, det var ju en sån där. Man undrar på vad hennes framtid var och vad hon tog vägen.
Ja,
det
var många som försvann den där vägen.
Ja, ja, men det är ju inte säkert att det är, men hon hade ju brev och talade om hon var så. Så skrev ju om det. För då blev det ligger nog kvar där hemma. Men det där förföre nu när man kom undligt nog att man skulle komma till kasern och få samma bostads mitt emot den där kortverksbosen du gav. Så det kunde jag sitta och drömma, för man var i, det var, man tog ju värvning för att man skulle slippa gå arbetslös och skolorna gav man ju till 17 år. Ja, där tills man då haft rekrytåret och konstapelåret, då var det ju bara väldigt jäkt. Men annars så kan man då komma då oftast sätta sig och drömma sig tillbaka så där, att det var det hennes levnadsförhållande var. Men jag är inte lika klok på det nu. För hemåt kommer hon aldrig mer. Så det var ett livsöde egentligen. Och det var många år emellan där.
Ja.
Och likaså hade vi vid förskolan där vid Roslagsgatan, så finns det, fanns det under den där tunneln därifrån, kan jag säga, under andra sidan Vanadislunden bakom där. Där fanns det en klakledning som gick ända ner till Stallmästargården. Och jag gick inte den fram, men då gick grabbarna Balgen och så var det några andra. Den där tunneln var ju så vi kunde gå torrskodda i den någorlunda. Och gick och sjöng. Då gick man ovanför kullen och hörde deras röst och så kom man ut med Stallmästargården. Det var en gång som var ett par till gånger som de gick den där turen och en annan sprang uppe på och hörde vad det var. Och där, när man då kom över Stallmästargården, så var det en sån där, på hösten så var det en, ja det låg när väl i Jämhöj med Syrbrunnsviken. Så på andra sidan vägen ifrån Vanadislunden så var det en sån där damm som man gömde på. och sprang. För det var inte djup sedan, utan det gick en upp på halva smalbenen eller upp till knäna i värsta fall. När isbitarna sprang, eller så man gick ner. Och då sprang man där i rympa tills man var genom båten. Så man, vågade man inte tala om det, för när man kom hem inte. För så har man fått torka en med käppet i stället. Lottingen. Ja. Men så det var ju en halv år. På sommaren var det ju skojigt att vara där också. För då hade man ju parken och lite friheter att vara. Så när man bodde där uppe så fanns det ju och kvarvade slönden till. Mycket där. Och många, många händelser var det där som var. Och man minns tillbaka till den där gubben. Då bodde vi på Dövåsgatan och man hade utsikt åt gasverket och läkaren ute. Så då på kvällen då hade man brandfara där på något vis. Man såg på och håll i mörker och helände förstås, men och några explosioner, gas eller vad det var, så man hörde dunder och brak. Alltså det levde, upplevde man ju i helt andra förhållanden då. Man, det var ju i alla fall okända händelser, för man såg på håll utav rök och sådant, i brandkors. Alarmer och sånt som var. För brandkåren, det var ju också någonting. När den gick ut, om man kunde få något se. När den var inte kvar. Det var en stor uppståndelse. Sen var det också när man bodde på andra sidan. Jag minns inte om jag bodde på Dövensgatan. Nej, det bodde man nog. Jo, jag bodde på Dövensgatan var det nog. Han var väl lite lenare, kapten Rolle. Som kom med en flygmaskin. Ja, det var då.
Ja, det har jag hört talas om.
Ja. Han seglade iväg utåt Fjäderholmen eller där ute i Askrikefjärden. Mm. Så han vart insnärd i fallskärmslivet och sådant och drunknade. Det var någon katedrolla. Men den såg man ju när han seglade iväg. Men så att vi sprang Valhallavägen framför, då hade man ju honom seglade iväg på det viset utåt. Men man kom ju aldrig längre på Valhallavägen, så var ju där han försvann ju naturligtvis när han slog ner i sjön. Och så att hans öde, det visste man ju inte av för efteråt. Men jag vet att jag såg det som ett minne, hur det var ju några ena stående att se ballongen så nära förstås. Och det var kapten Rullade. Ballongloppstidningar, det hade jag väl när jag var, det var väl 1906, antar jag, 6 eller 7. Då hade vi tre ballonger som gick upp på ifrån stadion. Och så skulle militärerna följa dem där. Och de kom upp i olika luftlager. Den här, vad heter den, Björn? Nej, jag vet inte, den går man om. Örnen tror jag heter. Han gick upp och fick för lite luft, så han måste börja kasta över stadion då. Så drogs han sig neråt Värtahållet. Och det, kasernan kom för långt ner, så de måste, när de gick över kasernområdet där ner, så måste de detta på detsamma som de kom upp. Så de kom upp, så måste de kasta sand eller last.
Ja, barlast.
Så det spräckte upp och höjde, så det seglade grus kring det. Men det såg man ju bara att den här ballongen kom ju förfärligt mycket lågt. Det var ju inte, det gick ju inte över kaserngården eller innan. Men i alla fall uppkom den, och så var det då att den ena steg högre, och då fick han en helt annan riktning. Men en utav dem gick utåt Askrik i fjärden till, och det var väl på Lidingölandet tror jag som vi släppte ut, och så de inte skulle fortsätta längre. Och så skulle militären, med de hade motorcykel och vinning och så, då skulle de passa och se för vilket håll för att kunna vara framme vid landningen, skulle ha oss en samövning. Och då fick ju en annan inte något vi där på, för vad det talas om dagen efter. Och så såg man ju när ballongerna steg upp att de, när den som kom i ett annat luftlag, vi stack iväg åt ett annat håll. Och det tog ju längre tid. Det var tre ballonger som gick upp där. Men det var den där som man mest fäste sig över, som måste kasta barlasten och stack iväg ner och bara höräta nu. Och så att det var ju en väldig sensation till för en annan. Då var man ju 17-18 år. Nej, 17 var man ju i juli när man tog övning. Det var ju 22 år när jag var väl 18-19. Jag tror att jag var 4. Jag försökte först, men då kom jag ut i Kloten Börje och var där i Sunda. Och så 1905 tog jag värmning. Då gick, åkte jag från härifrån Mariefred, jag var härifrån. Men jag gick inte med, de hade ju manskap, men jag tror att de tog emot det vid centralen eller vid tågen. Men jag gick ju, stannade vid riksdagshuset och såg på. Det var 1905 som svenska rena flaggan var unionsmärket. Ja. Så då stod jag där när flaggorna på slottet och Hotell Rydberg och kring haras ner, och så hissa svenska flaggan upp då. Ja. Det var ju en syn. Och sen paltade jag hem till, eller hem, då paltade jag till kasern. Och varit mottagna pluggen och sa att jag börjar ju min tjänst, göra min tjänstefel förstås. Veckan sen Esan. Så fick jag gå på linje och få mundering då. Så då hade de andra gubbarna fått sina, man har varit nere i stallen, fått en lektion och se och ta emot hästar och utlämning och sådär. Och fått sina personer. Sen fick jag komma efterhand.
Ja, men det var ett
äventyr. Ja, det var ett äventyr, och inte visste man av vad det var för grabbar. Så när jag då kom in i kasern så, och de kom in uppifrån stallet, och så jag var där nere och fått mina kläder och var i luckan, så fick jag logementet och väntade på korridoren. Då träffade jag ju Elsas bror, John. Han tog ju värmning, men det hade ju inte vi, fast vi var, ja, han var ju taxin och jag var ju därifrån. Men jag kände ju igen honom lite. Så då fick jag se honom, när vi kom och tittade till, då var vi ju bekanta för nytt. För jag tjänade ju hos prästen då när jag gick och läste. Och jag var läskamrater. Så var vi rekrytkamrater då. Och följdes åt i de tre åren att jag var kvar, men han gick, jag vet inte hur länge, om han, hur länge han, om han gick några år efter, men sen sökte han sig till Stockholms stad och Rövelverket och började där och sen läste och sen. Så han var ju, hade pension sen ifrån Stockholms stad. Mm. Och likaså hans bror, Elsas bror Regel. Mm. Han var ju i trädgård här. Så ja, det var en gren som var chef för trädgård då. Men John, han levde inte med, han skulle fylla 75 år. Ja, hans mor, så skulle Elsa och jag hand om skramlingen. Men det vart aldrig någon skramling när han dog. Så det vart aldrig framlämnat, utan det vart begravning istället. Och han skulle fylla 75 år då. Så det är hans minnesdagar i det kan säga, men jag har ju, Elsa har sin fars bibel och därför är jag ju alla ungarna uppskrivna efter ålder. Det är bara det att jag har inte varit en del införda, men jag har alla ihop utom Erik. Det är hans dödsannons. Han begravs ju i Södertälje. De andra finns för att skriva in i boken. Men det är inte gjort. Det skulle vara. Och nu i höst så dog ju Eriks hustru också. Så helt enkelt fick jag genom att Britt-Marie såg annons i Dagens Nyheter, så skickade hon hem den. Så. Men vad Erik, när han dog, jag vet inte, men båda ligger nu i Södertälje, gravkapell där ute. Men det är en sak som återstår, att det skulle fyllas i. Det finns ju vissa uppgifter där. Ja, jag får gå ut och sluta med det här pratet och ge mig iväg hemåt.
Ja, det är ingen brådska. Morgon är ingen brådska.
Nej, brådska, det vet jag inte utav. Jag har ingen vän att göra än, som du ser att det är, som Gunnar Hägg sjunger till huvudet och att det rivas i.
Ja. Jag ska ju skjutsa hem morgon sen.
Ja, det är jag tacksam för. Jag kunde ju krångla mig hem med det. Men jag tänker att jag har inte varit utsatt för någonting. Men man tänker nu på folk, åsikter och de här yngre. Vi slår ju ihjäl vilken person det passar bara för några usla öron. Jag menar, jag hade gått ju hem och haft, ja, jag menar, var det stått tagit ut på postfarbanken och haft bra stora sömmar. Men de hade ju gått utan tanke på det sånt där med hem, likadant. Men, och det är här på posten, då brukar jag ställa mig vid fönstret där. Men så vill ju dag nu när jag lite sen, så hade jag varit inne på posten. Och jag brukar ställa mig med fönster som är ute, det blir ju precis övergången. Och gått ut på andra sidan, kommer på andra sidan gatan, det är farligt känns det. Då såg man ju precis. Och jag brukar lägga grejerna på bänken där inne och se och plocka om. Och jag brukar ändra på en del större summa och så, om man ska. Och, Men det kunde de, vem som helst stå och se ute på gatan genom fönstret.
Mm.
Så då tänkte jag, det är då egentligen dumt. Men jag har gjort det flera gånger.
Mm.
Det kan ju en stå där och lura på henne.
Mm.
Och skuggen.
Ja visst, men det är, det är ju bäst att man har sånt där som de för över direkt på ett
ja, typkonto. Ja, men om det är nu den som går och ser det, så de går ju på vakten i alla fall, ja. Som är den. Så att jag har kommit med att tänka på, det har inte varit något tillfälle annars, men jag kan tänka på att det kan vara en viss risk.
Ja visst, det är det.
Och man är dum och ge sig till känna. Alldeles stund man ser att det är ju de som slår ihjäl folk bara för några lumpna öron skull.
Ja, bara de tror att det finns någonting. Så.
Bara de tror att det finns någonting. Så. Och det där gör att man inte är just precis fel, men man får tänka på det. Och det kan falla i fören då när det är skum, för man går den där vägen ut, den är lång och det går då.
Ja.
Men som det är bra så, han har tagit lopiga unga, det har man gjort en unga och rackat till, det gör det. Man ja. Ser ju vad det tar det så till i alla fall. I natt nu, då sista, idag har vi hållit på att skjuta och smälla hela dagen.
Ja.
Och sista smällen var 5 minuter före 12:30. Då hörde jag, då var det var nog på flera håll, så det var, men det smällde tätt, att vi kan få hålla på det på nätterna när klockan var 12:30 i natt. Men 5 minuter före 12:30, då var det siffrorna och det här var jag håller på att smälla fötterna och bäddat upp och gjort en ordning. Jag tyckte nog jag satt och rörde på tvn också lite. Men som sagt, hela dagen idag har det varit skarpa smällar lite varstans där ute.
Jo, det kan det bli där.
Varför ska de få hålla på och sälja sånt där?
Finns det någon som tjänar pengar på?
Ja, det är pengar, men det är för allmänheten. Det är ju nästan som att bli nervös av det och hoppa. Ligger en sjuk människa nu som inte
går.
Hur danska är det för den egentligen, en den ena smällen, en här och en där, har du syn på?
Jo, det är klart de som är lite nervösa.
Men inte kan det ändra på, utan
nej,
det bara växer dem över huvudet. Nu ser vi ordningsmakten, för det kör ju bara ner med den bilen och åker i kring, det har den reda på. Mm. Så det är fullt klart. Följa med en del. Men det ska vara så bra så är det är inte det ändå på långa tag.
Nej, det är mycket som man följer med som är otrevligt.
Kommer man inte se så är det så mycket, mycket. Sånt där. I skymundan. Man kan ju knappast tro tillbaka. Och det är det tråkigaste med det där att det finns många goda och bra grabbar ibland, men ett sånt där gäng, det förstör ju alltihop.
Ja, det blir det. De blir ju likadana, de blir ju inte som de bästa, utan de blir som de sämsta.
Ja, det blir det. Och myndigheterna styr och ställer sig, allting upp och ner. Men det här med vården som ni ska ge dem här och flytta ifrån den ena det bästa till det ska kunna hålla en styrning som till exempel Mellinge där ute i Örebro. Där har man ju varit innanför området då med lite man sett hur det här gör i den muren och räckorna. Men det går ju ut lika väl. Och läsa det. Och sen den där i varandra. Vi skolar upp varandra för helt och hållet.
Till Alf. Vi, Alvar och Svea, frambär härmed våra hjärtligaste gratulationer på din 50-årsdag.
Dessutom önskar vi er alla ett gott nytt år 1982.